Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Landskrona Boys spelade 0-0 mot allsvenska Mjällby. Ja, Mjällby som faktiskt som nykomling slutade så högt som på femte plats. Och Boys gjorde en bra första match på säsongen. Marian Svab, Erik Persson, jag och Mattias Hjelm ska ta ett ordentligt grepp om den här. Först ut i det här andra avsnittet av Landskrona Boys-podden. Och så ska vi prata om vissa öppna positioner, vissa comebacker, vissa nya spelare som var med. Vilka som imponerar så här långt och ja, ni har hela paketet där. Välkomna att lyssna. Marianne och Erik, sätt igång nu. Landskrona Boys, Mjällby 0-0.
Ja, och 0-0 med mer smak. En bra och lovande boys insats mot ett lag som du var inne på gick riktigt bra förra året och ställde upp med några tunga namn även i lördags. Men boys hängde med, körde ju två elvor, bytte alla spelare i paus och det var en del spelare som stack ut i positiv bemärkelse, absolut.
Ganska klädda med andra ord, eftersom du sa två elvor, Erik, att ganska klädda på alla positioner nu. Fattas det någonstans där konkurrensen kanske inte, eller där konkurrensen borde gå upp, alltså man får upp den eller?
Alltså ja. det finns ju en bredd där, det är väl mittfältet, det finns ganska många inom mittfältare, 7-8 om man räknar in Oskar Pettersson som kan konkurrera om tre platser där, men det finns väl vissa frågetecken. Men hur står sig Emil Jönsson, Passi Prudence, hur ser den där utvecklingskurvan ut? Som Almadjed har problem med ljumskarna nu, han har aldrig spelat på superettanivå. Så där finns väl några frågetecken, men det bör ändå finnas en bredd.
Framförallt så är det väl rätt så många som kan alternera i back. Det finns ett par, inte många, men ett par namn som kan alternera i backlinjen. Om man nu säger att kanske på superettanivå har inte alla lag två spelare på samma position, alltså, som kan konkurrera. Även om du säger att de hade två elvor inne nu så är det väl ett par spelare, olika spelare som kan alternera mellan ytterback och mittback till exempel.
Du tänker på Jonathan Asp exempelvis.
Exempelvis, ja.
Jag tycker vi ska föra in en aspekt i det här så att inte jag glömmer den frågan. För jag vill ha med det. För det går ju alltid att drömma. Och drömmar är viktigt för att driva framåt. Just Mjällby, det var ju inte länge sedan. De var en bit ner i systemet också. Och Boys har ju tidigare varit uppe i Allsvenskan, så det går ju att göra en drömlik resa med små resurser. Nu säger jag inte att Boys ska sticka upp i Allsvenskan direkt som nykomling i Superettan, men bara lägga in en sån där liten parentes.
Det är det du säger lite.
Ja, lite grann så. Bara få och sätta lite extra press på ett av de lag vi följer. Nej, men det går ju att göra det omöjliga. Fast kanske kan det ta lite längre tid. Men jag tycker Mjällby är ändå ett gott exempel att ha framför sig och se vad som kan hända.
Varberg är ett annat.
Precis.
Du tänker på att Mjällby var i division 1 2018, Superettan 2019, Allsvenskan 2020. Det är den.
Exakt.
Ja, ja, sen kan man ju dra andra paralleller som Ljungskile som vann ettan 2019. I ganska överlägsen stil och blev sist i Superettan förra året. Så man måste, sen kan man ju kika på Akropolis som blev femma som nykomling förra året och så. Så att man kan ju dra många paralleller. Men absolut, vi kan stanna vid Mjällby-parallellen nu.
De har väl inte gått ut själva, Billy och spelarna, så med någon målsättning ändå för tidigt ju.
Det kommer ju inte bli något Agimsop i slutspel eller utspel om att vi ska bli topp tre. Däremot kan jag tänka mig internt så kommer det snackas en del och liksom ribban kommer vara ganska högt lagd ändå, tror jag. Men utåt sett så tror jag verkligen de kommer följa mantrat att allt handlar om att stanna kvar och etablera klubben i Sotland.
Vi minns ju den där upptaktsträffen i Göteborg, kommer ni ihåg den?
Alltså, och Clarion.
Ja, det var ett utspel som hette Luga. Det var väl Agim och Jocke Persson där som stack ut, va? Jocke Persson hade inga spelare.
Ja, precis.
Eller han hade fått in, han sa det att det var som en... Jag kommer inte ihåg vad han sa. Han hade fått in 16 nya och Agim sa att de skulle komma topp 3. Det var spännande.
Ja, Boys blev tippat sist och blev ju sist också. Jag minns att jag den säsongen var inne i tränarrummet ibland för att göra några intervjuer. Och då hade de spikat fast... experternas tips från upptaktsträffen som en rejäl morot för att inte bli sist, men det blir ju så till slut en riktigt rörig säsong. Det hade man kunnat skriva en bok om den säsongen.
Morötterna hjälpte inte. Vi återvänder till den här säsongen och den här upplagan av Boys och tittar på ett par positioner. Glädjande för Landskrona Boys såklart att Amer Kadura gjorde comeback i målet.
Ja, Filip Mortensson försvann ju överraskande till Varberg. Det blev Svante Hildeman som värvades från Torn. Oavsett vem som hade varit Amokadoras konkurrent så hade de nu planerat få igenom en rejäl chans under den här försäsongen. Han var ju ettans bästa målvakt 2019 och har känt på Superettan-spel men inte bevisat sig på Superettan-nivå än. Men jag träffade honom för en vecka sedan ungefär och jag har aldrig sett Amon Kadura så vältränad och han såg väldigt lycklig ut, njuter av att få försäsongsträna i blåst och regn och vara tillbaka och tävla igen. Det ska bli intressant att se var han står. Han har ju alltid stuckit ut med väldigt bra spel med fötterna. Det ska bli intressant att se hur hanterar han luftrummet och hur äger han sitt straffområde den här gången. Det är tredje chansen i Superettan
för honom. För mig är det han som startar säsongen. Det är ju ganska... Det här med när målvakter har varit borta länge. De har ju en kortare startsträcka någonstans med en utespelare. När det kommer till att komma in i det. Hela så att säga... rulla igång det hela igen efter en långtidsskada. Så har ju ändå målvakterna någonstans en kortare startsträcka. Får jag en känsla av ibland. Att de kommer, beroende på vilken skada det är såklart ju. Det är ju otroligt lovande att han. Om han nu har fått träningen. Och har de här skillsen kvar han hade en gång. Då tycker jag det för mig det är rätt givet att han startar säsongen.
Ja, han var ju igång i full träning i november, december där och ville väl dra igång tidigare än vad sjukgymnastteamet ville. Så att han har ju varit redo ett tag. Och sen har han har ju haft vissa matcher genom åren som har varit sämre. Men han har också haft höga toppar och presterat i den där klassiska cupmatchen mot Malmö FF och så vidare. Så det finns en bra högsta nivå som man bara måste hitta liksom mer regelbundet. Han har varit med i Palestinas landslag också, asiatiska mästerskapen. Det kanske inte låter något liksom speciellt, men det krävs ändå en del att komma in i en sån mästerskapstrupp.
Jag har suttit här och tänkt på en fråga som jag ville flika in tidigare, men jag vill inte bryta av era resonemang. Men Erik, jag måste bara fråga dig, är du och Amre på samma utegym eller?
Om vi är på samma utegym.
Du hade aldrig sett honom så vältränad.
Nej.
Nej. Okej.
Okay. Nej, vi är inte på samma utegym.
Okej. Okay. Och sen undrar jag också så här då. Hur gick det för honom, tycker ni, Amner? Och för hans ersättare, de bytte ju målvaktan, Svante Hildeman, som ju sen i nästa match får möta sina förra lagkamrater i Torn på fredag. Det var mycket på en gång där.
Det var mycket på en gång. Först och främst, nu delar de ju på målvaktskapet här i premiärmatchen. Jag skulle kunna tänka mig att en av målvakterna får 90 minuter mot Torn och den andra får 90 minuter mot Kalmar. Och sen får vi se vem som står längst fram när kuppen drar igång. Men Svante Hildeman var ute och gjorde något misstag i början av andra halvlek där. Sen hade han väl inte jättemycket att göra. Amokadora hade några fina aktioner och räddades av stolpen någon gång. Svårt att göra någon men slå på någon stor trumma kring deras insats. Det såg väl helt okej ut från båda.
En första indikation på hur tränarna tänker jag är att vi kommer få det i Svenska Cupen också vad det gäller målvaktssidan.
Ja.
Jag tänkte bara tävlingssäsongen är igång då liksom, och då ja, misstänker då väl att det är inte ett utrymme för att man ska väl inte testa i en cup, utan då ska man ju gå in för att gå vidare.
Det tror jag också, så tänker jag också. Och sen tror jag att under säsongens gång att det kommer att vara ganska jämnt skägg mellan båda. Och bara kolla på försäsongen, då var det faktiskt Carl Lindell som fick förtroende i början innan Filip Mortensson. Så att det handlar mycket om vem som är bäst för dagen också. Jag tror det kommer handla mer om det i år än förra året. För då i längden var det ganska uppenbart att Mortensson låg längre fram än Lindell. Nu tror jag att det är ganska 50-50 från start.
Men sen när vi är igång så måste man ha ett första val.
Jo, absolut.
Det är inte som i hockey att man kan dela på jobbet. Målvakterna till exempel SHL och så delar på jobbet, utan i fotboll måste du ha uttalat. Det har ju med förtroende och samspel med backlinjen att göra allt ju. Tycker jag.
Jo, absolut. Men jag tror det kommer vara jämnt ganska. Jag kan tänka mig att det kan vara jämnt under liksom i princip hela försäsongen. Fram till mars någonstans där.
Jag vill flika in här. Ja, jag säger så här att det kanske inte alls är så säkert att det är jämnt bara över försäsongen utan över hela säsongen. Mitt intryck av Billy Magnusson, tränaren, när jag har pratat med honom, det är att de vill ha en konkurrenssituation med två målvakter som är jämnbördiga. Vi har ju sett också förra säsongen att det kunde pendla, om man uttrycker det så, första målvakt. Så det är nog i min uppfattning lite mer åt hockeyhållet just i Landskrona Boys, att det kan skifta mellan målvakter där.
Ja, och Svante Hildeman och Amokadora, det nämnde vi förra avsnitt. De är väldigt lika som målvaktsprofiler. Filip Mortensson var en liten annan typ. Så att det talar väl också för att det verkligen kan vara formen som avgör. Dagsformen helt enkelt.
Fast då drar man ju på sig problem om man ska hålla på och spela en målvakt några matcher och så har han en liten sämre formkurva och då byter man över till nästa. Så att jag tror inte på det inom fotbollen, som dessutom är 30 omgångar i hockey, har du ju fan dubbelt så många nästan. Så jag tror ju inte på den här, för det har ju annat att göra, det har med fysisk belastning att göra där. Och visst, 30 omgångar i Superettan, det är inget spa på något sätt. Men jag tror att man skapar sig mer problem om man håller på och hattar där på den positionen som är, ja, om inte lagets viktigaste så i alla fall lagets näst viktigaste position. Så där tror jag man måste peka ut en ganska tydlig målvaktsätt för egen del. Det är min erfarenhet att man måste peka ut en tydlig målvaktsätt just på grund av också att det är med samspelet med backlinjen till exempel då, som måste klicka. Och där kommer vara jätteviktigt för Boys också i backlinjen. Jag tror nu i ettan förra året så släppte man in ett mål i snitt, 30 mål totalt på 30 matcher. Och det kan man kanske inte förvänta sig, för att om Boys håller det snittet på insläppta mål med ett mål i snitt, ja men då kan jag säga att då kommer man få en ganska bekväm resa i Superettan mot det där nya kontraktet. Men om det får inte gå upp allt för mycket med det här antalet insläppta mål. Och det var ju det som var positivt från Mjällby-matchen nu också, att man höll nollan. Där tycker jag att man börjar i rätt ände här nu. Och det är i början på Superettan, vet alla också om. Nu har de väl Värnamo hemma, nykomlingsmöte. Ska helst vara 3 poäng. Och sen har man en seriefavorit på bortaplan Öster. Och att då i början gå in med den här kanske lite naiva inställningen när man var uppe i Superettan senast, att ja, men vi ska spela vårt spel som vi hade i ettan, det kör vi på. Ja, det gick ju så där. Men jag tror ju att de har börjat i rätt ände, Billy och Max, och bygga det här med att försvaret, ramarna där, så här ska vi försvara.
Jag tror att du har goda poänger där, Marian, med målvaktsresonemanget, att kanske ha en etta, och framförallt när det är en nivå högre upp i seriesystemet också. Men vi släpper målvakterna här. Det är så lätt nu att ta lagdel för lagdel, men jag tänker klumpa ihop en annan kategori här som vi måste prata om. För det var ett antal nyförvärv som var med och spelade. Andreas Murbeck, Filip Ottosson, Erik Persson. Ja, hur skötte de sig?
Ja, inte jag då.
Nej, vi får väl ständigt
Persson är.
Vi får ständigt ha den passusen när vi pratar här, att det är en helt annan Erik Persson.
Svante Hildeman gjorde debut också. Men
han har vi pratat om.
Filip Ottosson. Jag har tre spelare som jag fastnar för i den här matchen. Och Filip Ottosson är en av dem. Han visade upp sin speluppfattning och sin passningsfot. Och svarade för en väldigt stark debut. Ska jag nämna de andra två också. Men de är inte nyförvärv.
Nej, men vi tar Erik Persson. Vi är ändå inne på Erik Persson nu. Hur var han? Han hade ju en del, han var inblandad en del med sina fötter.
Jag tyckte det var tydligt att han har fler nivåer i sig och att han inte är riktigt i fas ännu. Det har ju Billy sagt också, och det har väl Erik Persson sagt också. Så att det var nog lite pingislunga där ett tag. Och ja, det var väl perfekt att börja med en halvlek. Sen får vi se om man kan stegra det här nu mot Torn. Men det finns fler nivåer i honom. Så han rev och slet där framme som han alltid kommer att göra. Men han är inte i toppform ännu.
Jag tror att Erik Persson kommer ha en annan betydelse än just att hans spelsätt som vi då känner till. Med tanke på senaste sessionen i BoIS så kommer han ha en helt annan betydelse idag. Han har varit ute en sväng, samlat på sig erfarenhet från spel från högre upp som kanske många i den här truppen som Billy och Max började bygga för några år sedan genom att plocka ihop folk från lägre divisioner som vill uppåt. Han kommer få en annan sorts lite papparoll också i den här truppen som jag tror att inte ska underskattas. Sen att han har sina egenskaper som kommer att vara betydelsefulla i sättet han spelar på, ja. Men i lika stor utsträckning så tror jag att han kommer att betyda en hel del i omklädningsrummet.
Andreas Murbeck bildade mittlås med Viktor Wihlstrand.
Ja, jag har pratat med Viktor Wihlstrand där vi kommer in på just Murbeck. Och Wihlstrand ger en ganska bra bild av Murbeck där också. Han gjorde väl helt okej. Det såg lite vimsigt ut stundtals där i första halvlek i backlinjen. Några ganska grova felpassningar och så. Men Murbeck, det finns fler nivåer i honom också. Och det verkar också vara en bra karaktär. Eller det är en bra karaktär. Han kommer också göra nytta i omklädningsrummet. Och han kommer göra nytta på planen. Godkänd debut, men det finns fler nivåer där också.
Tycker Erik har en himla poäng där med Murbeck, att karaktärspelare, det måste fram flera såna här, den här typen av spelare och kliva fram. Om de sen spelar i centrallinjen eller vad, de får ju inte spela för långt bak, men du har ju rätt många nu ändå som man kan benämna som karaktärspelare. Och där har du ju till exempel, och det är bra att Murbeck kommer in då, eftersom Filip, vi vet ju inte när han kan vara aktuell igen för spel. Då tänker jag på lagkaptenen Filip Andersson.
Filip Andersson, ja. Men Erik, du nämnde det att du har pratat med Viktor Wihlstrand. Vi tar och lyssnar till Viktor själv, vad han säger om första matchen och om Murbeck.
Känslan är att vi gjorde en solid insats egentligen från start till mål. Vi ställde upp med en elva i första halvlek och en helt annan elva i andra halvlek. Och jag tyckte att båda halvlekarna funkade bra. Det var många som verkligen visade framfötterna. Särskilt många av de unga killarna och även de nya som har fallit in bra i ramen och lärt sig sättet vi vill spela på och tagit till sig sina roller på ett bra sätt. Så känslan är positiv.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Skönt att hålla nollan. Vi kunde väl ha gjort något mål, men vi spelar inte om poäng just nu. Så det är ju insatsen som räknas och som är det väsentliga. Mm.
Och du bildar mittbackspar i första halvlek med nyförvärvet Andreas Morbäck. Vad har du fått för intryck av honom så här långt?
Precis, ja, men det är en jätteduktig spelare. Positionssäker, vettig, smart spelare. Vet vilka beslut han ska fatta. Duellstart. Och det märks att han har spelat på en högre nivå än vad vi har varit tidigare. Han kommer från Superettan och har gjort det bra där i Ljungskile. Även om de också är sluträttan så gick det ju bra för honom. Och jag tycker det syns att det är en kompetent fotbollsspelare och en bra kille i omklädningsrummet också.
Och du bar kaptenspindeln för ett superettanlag mot en allsvensk klubb. Kunde du tro det när du sprang ut på San Siro, på Rå och på laget CP för några år sedan?
Nej, inte direkt. Det var nog mer än vad jag kunde drömma om faktiskt, men nu har jag lyckats ta mig dit och det är bara att njuta av varje sekund jag får, så det är jättekul och det är verkligen ett hedersamt uppdrag att få ha den binden på armen när Fille inte är med.
Vad blir din största utmaning i år, tror du?
Min största utmaning personligen, det är väl att försöka fortsätta utvecklas, fortsätta ta kliv framåt och anpassa mig till en ny nivå. Division 1 var ju nytt för mig när jag kom dit och det kändes som att jag anpassade mig på ett bra sätt där, och nu gäller det att ta ytterligare kliv för att kunna ha på mig kunna passa i Superettan-kostymen helt enkelt.
I övrigt då, Erik, du nämnde ju att du hade två spelare till som du var lite imponerad av ändå för att vara första matchen.
Jo, Kevin Jensen, alla som såg matchen såg ju att han stack ut, och vår kollega Lisa Sjöbstedt skrev ju om det också. Han var så bra som man kan förvänta sig att han ska vara i år. Han är fantastisk på det här, peta och gå, och gjorde någon läcker tunnel på rutinerade David Löken Löfqvist, och ja, men det lyser om honom. Han spelar med så stort självförtroende och med väldigt mycket kvalitet. Så att, nästan lite oroväckande för Boys att han var så bra mot ett allsvenskt lag. För då kanske någon köper honom nu.
Men det var min fråga, Erik. Kommer han vara kvar?
Ja, det kommer nu vara något av en följetong till transferfönstret stänger 31 mars. Filip Olsson finns ju också i den kategorin. Han var inte lika lyckosam i den här matchen. Men de har ju ögonen på sig, det vet vi. Jag tror fortfarande att det lutar mer åt att de blir kvar. Men Kevin Jensen var riktigt bra.
Han hade ett par chanser också att göra mål för Boys.
Ja, men precis. Nej, men han låg bakom jättemycket. Och sen i de bakre leden, i mittbacksledet, Johan Rapp, som nog är en okänd herre, något av en doldis för många. Han kom ju från Malmö FFs U19-lag i somras. Han hade kämpigt de första, låt säga, 5 minuterna med ett par mindre lyckade aktioner. Sen vet jag inte om han tog ett enda felsteg. Han var, ja, men från 50:e minuten och framåt så var han femstjärnig. Han var klok och tålmodig och bra teknik. Han fintar bort någon anfallare och han slog någon passning med yttersidan. Och han var noggrann i positionsspelet. Så han var väldigt bra och visade att det faktiskt finns en konkurrenssituation bland mittbackarna i BoIS, fast att Filip Andersson är skadad. Johan Rapp gjorde ju några bra matcher som högerback i höstas när han fick rycka in där när det var lite ytterbackskris. Men han är ju mittback egentligen.
Så Johan Rapp sätter du upp som en spelare med etiketten håll koll på?
Ja, men det vill jag göra, för jag tror att många har missat honom så här långt under hans hittills korta BoIS-session. Han visar inte sig i kvalet. Han kom in på typ 92 minuten borta mot Dalkurd. Så han fick inte visa sig i de matcherna där, när det kanske var lite fler tittare. Men han ska bli intressant att följa.
Johan Rapp, då har vi nästan tagit oss igenom hela laget, hur det var mot Mjällby, även om vi inte har nämnt alla vid namn. Är det någonting mer som ni vill säga kring den matchen?
Nej, inte annat än att de fortsätter Billy och Max ser ut till att fortsätta. Det ska de göra såklart, att fortsätta på det konceptet de har byggt på under år, vad det gäller spel, system, spelsätt och så. Det är 4-3-3 och det går man in med. Och det ska man göra, det känner man sig trygg med. Som vi har sett med en mittfältstrea där spetsen pekar bakåt. Man har en slags, kallade slarvigt uttryckt, en sköld i mittbackarna. Där då Måns Ekvall har figurerat bland annat. Och jag kan inte tänka mig annat än att de fortsätter på den inslagna vägen. Framåt är det ju centralt, det har kommit in Erik Persson nu, där har vi haft Hoffsö innan, Linus. Och sen så har du då, ska det helst vara fart på kanterna. Och det var så ut för mig som att man fortsätter på den inslagna vägen. Det tycker man ju är rätt i förstås.
Intressant där du tog upp skölden där på mittfältet, den sittande mittfältaren eller nummer 6, man kan kalla det mycket. Där Måns Ekvall ju känns ganska gjuten och känns mer gjuten nu när det blir superettanspel. Han passar väldigt bra på den nivån och höjer sig ofta i lite större matcher. Men där bakom finns det lite frågetecken. Filip Ottosson är ju värvad som en av de offensiva mittfältarna. När Västerås värvar honom bara för något år sedan, och värvar de honom som en defensiv mittfältare. BoIS ser honom som offensiv. Vad finns där bakom? Ja, Pasi Pruden spelade den rollen i första halvlek mot Mjällby och hade en del svårigheter. Emil Jönsson skulle kanske kunna klä en sån roll också. Men det är två oskrivna kort. Visst, de har gjort några minuter på superettanivå tidigare. Men det är intressant att se vad det finns för bredd där. Som Almadjed spelar i den rollen några matcher förra året, men är ju mer av en offensivt lagd sexa. Det är inget råskinn. Vågar man ha honom där, eller vill man ha honom i en mer framskjuten position? Där finns lite frågetecken, även om Måns Ekvall då är ganska givet första val som görs.
Och när du nämner Zoumar Almadjed, så kommer han att få tuff konkurrens på den positionen som han har spelat på tidigare år nu i BoIS.
Ja, alltså i den framskjutna. Ja, men precis. Men han spelar ju där. Han spelar ju som defensiv mittfältare när matcher i höstas också. Och gjorde det bra. Så han kommer konkurrera på båda platserna. Men han kommer få det svårt på båda platserna. Men jag vill att se honom på superettanivå ganska länge. Han har ju jättemycket fotboll i sig. Så det ska bli intressant att se hur han hanterar det här steget upp.
Då vill jag bara lägga en sak till protokollet från den här matchen som vi inte har berört. Det var ju alltså så att Linus R. Olsson utgick med vadproblem. Och Linus R. Olsson var BoIS främste målskytt i fjol. Jag pratade med honom häromdagen och det ska inte vara någon fara. Ja, känningar i vaden, vill inte riskera att det blir något allvarligare, någon bristning eller så, så han utgick, men räknar med att vara tillbaka mot Kalmar nästa söndag, alltså söndagen den 14 februari, som ju är deras sista träningsmatch inför Svenska Cupen. Och med det sagt så vill jag också bara uttrycka det som så att det är ju inte bra om Linus R. Olsson får ihållande problem med vaden. Han nämnde också för mig att det här har kommit det senaste året, och han ville egentligen inte säga vad det var eftersom han tyckte det var nästan lite genant att kalla det för gubba vad i hans ålder. Han är ju inte särskilt lastgammal. Men han och sjukgymnasten i BoIS ser över det där och försöker få bort problemet för gott, så att säga. Vi får se hur de lyckas. För BoIS del är det viktigt att de lyckas med det.
Jag tror att vi kommer för, jag tror vi får räkna med det här, för att tolkar man rätt nu det här, eller missförstår man inte, att de har ju så att säga forwards har de Erik Persson då, Linus och Robin Hofsö då. Och de är olika, jag vet att de är olika till spelsätt, man kan använda dem på olika sätt, men på ett sätt så liknar de varandra. Och det är att de är ganska hänsynslösa mot sig själva när de spelar. Så vi får nog kanske räkna med att det blir en rotation. Kanske ofrivillig rotation ibland på grund av att de är... alltså de har en rätt uppoffrande spelstil allihopa. Och jag tycker det är smart värvat på det sättet att man har det. För att hade man bara haft en när man förlitar sig på som är så pass brutal mot sig själv i spelsättet, Så hade det ju blivit problem såklart ju. Men nu har man ju tre stycken som är tvekar inte att sticka in huvudet där det brinner mest, om jag säger så.
Och de andra i forwardsleden också, Niklas Nilsson är precis likadan och Kevin Jensen också. Och sen finns Oskar Pettersson och leker med där också. Och Linus Olsson kommer ju konkurrera både som nia, alltså central forward, och till vänster där han startar nu mot Mjällby. Så han är ju användbar på lite olika positioner om man då är frisk.
Jag tycker om de här karaktärerna, alltså där har du det med karaktärer igen, att de inte tvekar att kasta sig in i situationer.
Och om jag kollar statistiken rätt här nu så har Linus Olsson nu sen han återvände till BoIS 2019 så har han missat, vad blir 8 plus 6? Det blir 14. 14 seriematcher har han missat på två säsonger. Så att han har ju haft lite småproblem här och där. Och det kommer han säkert få i år också. Men så länge det inte blir något jättelångvarigt så känns det ändå som att det finns ganska bra täckning där bakom.
Det jag tänker på lite grann är ju också att... Jag har funderat lite grann kring det här med konkurrensen. Så vad Landskrona BoIS just nu. Jag har inte snorkoll på alla trupper. Men visst är det en del spelare som flödar in i Superettan i de olika lagen. Där man liksom, och det kommer komma mer, för det finns ju spelare på marknaden nu som är lediga. Så vi lär ju få se kanske ännu mer fram till 31 mars då när transferfönstret stänger. Det kan nog flyta in en hel del intressanta spelare i Superettan hos konkurrenterna. Jag vet inte, BoIS känns väl ganska färdiga med sitt.
Ja, de har velat ha 22 plus 3 och det har de nu.
Det har de ju nu, va? Ja. Men jag ser ju att det flyter in spelare fortfarande i de andra trupperna. Akropolis dubbelvärvar väl häromdagen till exempel. Väl?
Ja, det kommer absolut hända grejer. Det är ju det som gör det svårt att bedöma massa konkurrenter. AFC Eskilstuna kommer väl trippelvarva timmen innan transferfönstret stänger, som de brukar göra. Det är säkert någon gammal Arsenal-spelare eller något sånt.
Ja, och BoIS ska ju inte heller sitta säkert i båten och säga, ja, nu knäpper vi händerna, vilar lite grann och så är vi nöjda och belåtna den truppen vi har. För du nämnde Kevin Jensen, du nämnde Filip Olsson. Det är två spelare som har omgärdats av rykten, och skulle någon av dem försvinna eller båda två, då kanske inte BoIS kan sitta lugnt i båten hela vägen fram till 1 april.
Nej, speciellt med ekonomin i åtanke också. Man har ju en ny styrelse som ska väljas på årsstämman, ny ordförande. Och nu är det väl lagt en nollbudget, men vi vet ju inte med det här med publiken, årskort, intäktssidan. Då kanske man står, får man ett bud på någon mille från någon allsvensk klubb, om Sirius eller någon sånt kommer att erbjuda en summa för Kevin eller Filip, ja, då får man ju, då hamnar man i en sits där man får börja fundera lite grann om vad som väger tyngst.
Känner jag Billy Magnusson och Max Möller rätt, så har de ju verkligen en lista med potentiella ersättare. Så länge Boys inte går upp i Allsvenskan så vet de ju att Kevin Jensen och Filip Olsson kommer att försvinna antagligen efter den här säsongen om de fortsätter vara lika bra. Så att det finns ju alternativ där. De har ju redan värvat en spelare som inte är liksom i dagens trupp. Han kommer att träna med dem en gång i veckan. De var utlånade till IFK Malmö fram till 15 juli. Viktor Ekblom ska på ett tvåårskontrakt nu för ett litet tag sedan. Det signalerar ju också att de tänker långsiktigt och så. Så att de sitter absolut inte lugnt i båten. Och förra året så sa de ju att målvaktssidan var klar. Sen så drog Amokadora korsbandet i februari och då fick de jaga ifatt Filip Mortensson. Så att de är medvetna om att allt kan hända.
Hur tar vi oss vidare från det här? Jo, genom att konstatera följande. Jag gillar att titta på sånt. Boys mötte alltså Mjällby i första träningsmatchen. Sen möter de Torn, som man ju var kollega med, eller konkurrent snarare, i ettan i fjol. Och sen så möter man allsvenska Kalmar och så drar Svenska Cupen igång. Jag är alltid så att jag är förtjust i när lag lägger upp sina försäsongsscheman med tuffa motstånd. Inte hålla på och kladda mot Division 2-lag eller lag från lägre serier helt enkelt när man ska förbereda sig. Det där finns ju olika vägar att gå, olika synsätt såklart. Men jag vill ändå lägga in redan här och nu att jag tror att Boys har gjort rätt som tänkt tufft motstånd innan Svenska Cupen drar igång. Synpunkter på det?
Ja, men jag förstår hur du tänker. Och jag tänker ju på ett annat sätt. För mig spelar inte motståndet så stor roll. Så länge det finns... Jag menar, om Boys nu skulle... När de möter Torn här på fredag. Ja, om den också råkar bli 0-0. Eller man... Alltså, för mig är det viktigaste är att ramarna är där. Att man ser dem match efter match efter match. Så här ska vi försvara oss, så här ska vi anfalla. Det är det jag tittar på främst. Och man vill ju inte att det diffar för jäkla mycket mellan de här från match till match. Utan att det finns ett, liksom, en konstant som man följer. Sen är det, liksom inte, sen är det ju jättebra om det funkar mot allsvensk motstånd eller om det funkar mot ett division 1 motstånd eller liksom ett superettan motstånd. För mig är det viktigaste är att man ser alltså att ramarna hålls i match efter match efter match. Så det blir en tydlighet i det.
Problemet som jag ser det när man möter för dåligt motstånd, om man uttrycker det så, är att spelar man bra där och vinner så kan man skaffa sig självförtroende och tro, kanske få en övertro på sig själva att ja, men vi är bra, det sitter, vårt system funkar, vi är redan långt framme och sen kommer tuffare motstånd i seriematch och helt plötsligt så krackelerade. Omvänt, om man då möter dåligt motstånd också, det är fortsättningsvis i den tankegången är att spelar man dåligt där, hur ska man då klara sig mot bättre lag? Så jag i min värld är det alltid bättre att möta bättre lag. Så
ja, men du tänker på det mentala, jag tänker på det spelmässiga.
Ja. Och Erik tänker i dans.
Jag tänker, jag bara lyssnar på här först. Jag vill föra till protokollet då. De möter ju 20 mars möter de Eskils Minne i division 2 och sen har de en U21 match mot Mjällby där några dagar senare och sen har de Österlen nykomling i ettan 27 mars och där blir ju en vecka där de nu kommer gå runt lite, ja, men kanske på hela truppen. Jag tror man behöver några sådana perioder också, framförallt efter ett gruppspel. Där blir det 3 byten. De bästa kommer antagligen spela, kanske någon liten dos av rotation, men det är ändå tävlingsmatcher och de vill man vinna. Och sen har man Halmstad BK direkt efter cupen, så att jag tror att man behöver något andningshål, blir ju fel att säga. Man ska ha respekt för division 2 motstånd och division 1 motstånd också, men någon match ibland kan vara bättre mot lite lägre rankat motstånd för att kunna ge reserver lite mer speltid och så vidare, och kanske få igång någon målskytt. Står Erik Persson på 0 mål 20 mars så kanske han smäller in 3 mot Eskils och får islossning. Sånt ska man också väga in.
Eller så gör han inget mål mot Eskils och står vidare på 0 och har skitdåligt självförtroende när han går in i seriespelet.
Vi får prata om detta den 21 mars helt enkelt.
Kanonbra. Match alltså härnäst för Landskrona Boys mot Torn på fredag. Och den matchen, den ser ni direkt på hd.se. Så missa inte det. Då ska vi se om Landskrona Boys också spräcker målnollan framåt då och kan hålla försvarsnollan intakt. Oj, det finns mycket att prata om framöver också i Landskrona Boys-podden. Men för den här veckan är vi färdiga. Och vi tackar så mycket för er uppmärksamhet. Och så önskar vi er en fortsatt skön vecka.
Nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina 3 första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar.